Nå, muttrade Joanne ihopbitet. Lin fnös och knyckte på nacken så att lockarna flög. Hennes läppar kröktes i en hånfull grimas. Men orden hon sa passade inte ihop med vare sig minen eller tonfallet. Jag försökte övertala dem att låta bli, spottade hon fram, men tyst. Fast de hade inte lyssnat tillräckligt mycket på dig för att ens ta dig i åtanke. Du kommer inte att få träffa dem visa i natt. Fisktarmar, morrade Joanne, vände på klacken och försvann därifrån med långa steg. Lika snabbt skred Lin iväg åt motsatt håll. Ninni var nära att slå ut med händerna i vanmakt. De pratade som om hon inte var där, som om hon inte vetat precis vad de talade om. De ignorerade henne. Det var bäst för Joanne att hon kom som hon lovat på eftermiddagen. Annars skulle Ninni vrida ur henne och hänga upp henne på tork. En kvinnoröst bakom henne fick henne att hoppa till. De där båda borde få besöka Tjärna och smaka ordentligt på riset. Lilaine kom fram jämsides med Ninni och tittade först efter Joanne, sedan efter Lin. Att smyga sig på folk på det där viset, vare sig Logan eller Barrin eller de altariska ädlingarna syntes till. Den blå systern rättade till sin sjal. De är förstås inte vad de en gång varit, men de borde kunna upprätthålla något slags värdighet. Det skulle inte duga att ha dem i fullt slagsmål ute på gatan. Vissa människor kan bara stryka varandra mothårs, sa Ninni. Så hårt som Joanne och Lin arbetade med att upprätthålla sin illusion var det minsta hon kunde göra att stödja dem. Och hon avskydde verkligen när folk smög sig på henne. Lilaine sneglade på Ninnivs grepp runt flätan och Ninni drog hastigt bort handen. Det var alldeles för många som kände till hennes vana, en vana som hon hade gjort sitt bästa för att bli av med. Men det Eichedén sa var: inte när det inverkar menligt på Eichedénas värdighet, barn. Kvinnor som tjänar Eichedén borde visa en viss återhållsamhet offentligt, hur befängt de än må uppträda privat. Det fanns inte mycket att svara på någonting sånt, åtminstone ingenting riskfritt. Varför kom du in när jag visade upp Logan nyss? Jag trodde att rummet var tomt, Eichedé, sa Ninni snabbt. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas att jag inte störde er. Det var inget riktigt svar. Hon kunde knappast säga att hon hade gömt sig för Mirelle. Men den blå systern mötte hennes blick bara för ett ögonblick. Vad tror du att Randall Thor kommer att göra, barn? Ninni blinkade förvirrat. Eichedé, jag har inte sett honom på ett halvår. Allt jag vet är vad jag har hört här. Har salen? Eichedé, har salen beslutat någonting om honom? Lilaine mönstrade Ninivs ansikte och snörpte tankfullt på munnen. Det var en synligen obehaglig upplevelse att granskas av dessa mörka ögon som tycktes borra sig in i hennes huvud. Ett anmärkningsvärt sammanträffande. Du kommer från samma by som draken återfödd. Och likaså den andra flickan, Egwene Alvear. Hon väckte stora förväntningar när hon blev novis. Har du någon aning om var hon är? Hon väntade inte på något svar. Och de båda andra unga männen, Perrin Ibarra och Matt Cawthon. Båda dessutom Taveren, så vitt jag har förstått. Sannligen anmärkningsvärt. Och sen har vi dig som trots dina begränsningar gjort såna extraordinära upptäckter. Var nu en Egwene ger också hon sig ut där ingen av oss har varit. Ni har allihop gett upphov till en hel del diskussioner bland systrarna, som du nog förstår. Jag hoppas att de säger bra saker, sa Ninni dröjande. Hon hade fått många frågor om Rand sedan hon kom till Shalidar. Särskilt efter att delegationen till Camelin hade gett sig av. Vissa Eichedér verkade inte kunna prata om mycket annat med henne. Men det här verkade vara annorlunda. Det var bekymret med att prata med Eichedér. Ofta kunde man inte alls vara säker på vad de menade eller vad de for efter. Hyser du fortfarande hopp om att kunna hela Joanne och Lin, barn? Efter att ha nickat, som om Ninni hade svarat, lät Lilaine höra en suck. Ibland tror jag att Mirelle har rätt. Vi skämmer bort dig för mycket. Trots dina upptäckter borde vi kanske överlåta dig till Theodrin tills du har lyckats bryta din blockering mot att leda kraften när du vill. Tänk på vad du skulle kunna göra då, med tanke på vad du åstadkommit de senaste 2 månaderna. Ninni grep utan att tänka på det om sin fläta och försökte skjuta in ett par ord, en omsorgsfullt inlindad protest. Men Lilaine ignorerade det. Du gör inte Joanne och Lin någon tjänst, barn. Låt dem glömma vem och vad de har varit och vara nöjda med vem och vad de är nu. Att döma av hur de uppför sig skulle de nog kunna glömma om det inte vore för dig och dina dumma försök att hela vad som inte går att hela. De är inte Aes Sedai längre. Varför dra ut på ett falskt hopp? I hennes röst hördes ett spår av medlidande, men också förakt. De som inte var Aes Sedai var trots allt mindre värda, och Joanne Solins knep hade helt klart fått dem att hamna bland de allra lägst stående. Dessutom var det ganska många i Shalidar som gav Joanne skulden för tornets olycka, på grund av hennes hemlighetsmakerier som Ämelin-tronande. Förmodligen menade de att hon förtjänade allt hon råkat ut för och mer därtill. Det som hade skett gjorde emellertid hela saken komplicerad. Det var sällsynt att någon blev släckt. Före Joanne och Lin hade ingen kvinna blivit ställd inför rätta och släckt på 140 år. Och ingen hade blivit utbränd på minst ett dussin. En kvinna som blivit släckt försökte vanligen ta sig så långt bort som möjligt från allt vad Aes Sedai hette. Om Lilaine hade blivit släckt skulle hon säkert ha velat glömma att hon varit Aes Sedai, om nu det var möjligt. Säkerligen skulle hon också vilja glömma att Joanne och Lin hade blivit det, att de hade blivit berövade allt. Om man kunnat betrakta dem som 2 kvinnor som aldrig kunnat leda kraften, aldrig varit Aes Sedai, skulle många Aes Sedai ha känt sig betydligt bättre till mods. Shariam Sedai har gett mig tillåtelse att försöka, sa Ninni med så bestämd ton hon vågade använda mot en fullvärdig syster. Lilaine såg henne i ögonen tills hon sänkte blicken. Hennes knogar vitnade kring flätan innan hon lyckades släppa den, men hon höll god min. Att försöka stirra i kapp med en Aes Sedai var fullständigt idiotiskt om man själv var en antagen. Vi beter oss alla dumt ibland, barn. Men en vis kvinna lär sig att begränsa hur ofta det sker. Eftersom du tydligen är klar med frukosten föreslår jag att du gör dig av med den där muggen och hittar någonting att göra innan du hamnar i bekymmer. Har du någonsin funderat på att klippa dig kort? Ja, det gör detsamma. Iväg med dig. Ninni neg. Men innan hon var halvvägs hade Aes Sedai vänt ryggen till. När hon var trygg för Lilains blick blängde hon ilsket på kvinnan. Klippa håret. Hon lyfte flätan och skakade den efter Aes Sedais försvinnande rygg. Att hon hade väntat tills hon kunde göra det utan fara gjorde henne ursinnig. Men om hon inte hade väntat skulle hon nästan säkert vara på väg för att göra Mogadin sällskap bland tvättkaren efter ett besök hos Tjärna på vägen. I månader hade hon suttit här i Shalidar utan att få någonting uträttat. Ingenting riktigt. Trots vad hon och Elaine lyckades dra ur Mogadin. Bland Aes Sedai som inte gjorde någonting annat än att prata och vänta medan världen fortsatte sin färd mot undergången. Och så tyckte Lilaine att hon skulle klippa håret. Hon hade förföljt svarta Aya, blivit tillfångatagen och flytt, fångat en av dem förlorade i sin tur. Nåja, det var det ingen av dem som visste. Hjälpt panarken av Terrabon att återfå sin tron, även om det kanske inte varat så länge. Och det enda hon gjorde var att sitta här och få äran för det hon lyckades dra fram ur Mogadin. Klippa håret. Då skulle det göra lika mycket nytta att raka sig skallig. Hon fick syn på Dagdara Finchey som kom klivande genom myllret, lika bred som någon av männen på gatan och längre än de flesta. Den gula systern med sitt runda ansikte gjorde henne också arg. Ett av hennes skäl till att stanna i Kärlidar var för att kunna studera för de gula, eftersom de visste mer än någon annan om helande. Det sa alla. Men om det var någon av dem som visste mer än hon redan gjorde, så var det i varje fall ingen som ville dela sina kunskaper med en simpel antagen. De gula borde ha varit de som verkligen välkomnade hennes längtan efter att kunna hela allting, till och med släckning. Men det var precis tvärtom. Dagdara skulle ha satt henne på att skura golv från gryning till solnedgång tills hon blev av med sina befängda idéer och slutade öda bort tid. Om inte Shariam hade ingripit, medan Nishao Dashen, en späd liten gul syster som kunde slå in spikar med bara blicken, vägrade att ens tala med Ninive så länge hon fortsatte försöka ändra på vävens mönster. Som kronan på verket sa hennes väderkänsla fortfarande att en storm var på väg, och närmare nu, allt medan den blå himlen och brännande solen retade henne. Muttrande för sig själv la hon muggen längst bak på en förbipasserande kärra med ved och började krångla sig fram på den myllrande gatan. Hon hade inget annat att göra än att hålla sig i rörelse tills Mogadin blev ledig och ljuset visste hur länge det kunde dröja. En hel bortkastad förmiddag att lägga till raden av bortkastade dagar. Många av Eshedena hälsade henne med en nick och ett leende. Men genom den enkla åtgärden att svara med ett ursäktande leende och skynda på sina steg, som om hon hade bråttom någonstans, undvek hon att behöva stanna för att svara på den ofrånkomliga frågan om vad för nya upptäckter de hade att vänta sig från henne. Med tanke på hennes humör var det fara värt att hon skulle svara precis vad hon tänkte, vilket vore oerhört dumt. Inte gjorde de själva någonting. Fråga henne vad Rand skulle göra. Sa åt henne att klippa sig. Bah! Det var förstås inte alla som log. Nishao inte bara såg rakt igenom Ninive, utan dessutom fick Ninive raskt stiga åt sidan för att den kortväxta kvinnan inte skulle kliva rakt på henne. Och en högdragen, ljusårig Eishede, som styrde en högväxt skimmel genom trängseln, gav henne en vass, blåögd blick under rynkade ögonbryn när hon red förbi. Ninive kände inte igen henne. Kvinnan var oklanderligt klädd i en prydig ridklänning av ljusgrått siden. Men den tunna linnemanteln som låg hopvikt framför sadeln såg medfaren ut och tydde på att hon var nyanländ. Detta intryck förstärktes av att hennes väktare, en spänslig kar i grön rock som kom strax efter på en stor stridshäst, såg besvärad ut. Väktare såg aldrig besvärad ut. Men att ansluta sig till ett uppror mot tornet kunde kanske berättiga ett undantag. Ljus. Till och med nykomlingarna tittade genast förebrående på henne. Och sen var det den ärrade Uno, med rakat huvud, bortsett från en hårknut längst upp på gässan, och med sitt förlorade öga täckt av en lapp där ett ilsket öga målats i rött. Han var mitt uppe i en svavelosande avbasning av en ung man i ringbrynja och rustning som stod och höll tyglarna till en häst med en lans fastsnörd vid sadeln. Men när Ninive kom förbi gjorde Uno ett uppehåll och gav henne ett brett, varmt leende. Utan lappen över ögat skulle det åtminstone ha varit varmt. Ninives grimas fick honom att blinka och skyndsamt återgå till att skälla på soldaten. Det var vare sig Uno eller hans ögonlapp som gjorde henne så ilsken. Inte direkt. Han hade kommit med henne och Elaine till Kärlidar och hade vid ett tillfälle erbjudit sig att stjäla hästar, eller låna som han kallade det, om de ville lämna platsen. Den möjligheten var förbi. Nu hade Uno guldtränsar runt manschetterna på sin slitna mörka rock. Han var officer, tränade det tunga kavalleriet åt Gareth Bryne och var alldeles för upptagen av det för att bekymra sig om Ninive. Nej, det var inte sant. Om hon sa att hon ville ge sig av skulle han skaffa fram hästar på ett par timmars varsel. Och hon skulle rida därifrån med en eskort av kinarier som surit sin trohet till Rand och var i Kärlidar endast för att hon och Elaine hade fört dem hit. Det var bara det att hon skulle bli tvungen att erkänna att hon hade gjort fel när hon bestämde sig för att stanna. Erkänna att hon ljugit varje gång hon sagt till honom att hon var nöjd med hur hon hade det. Att medge detta stod bara inte i hennes makt. Ornos huvudsakliga skäl till att stanna var att han ansåg sig nödgad att ta hand om henne och Elaine. Han skulle inte få höra några medgivanden från henne. Hela tanken på att lämna Sally där var ny, igångsatt av att hon sett Uno, och satte en väldig fart på hennes tankar. Om bara inte Thom och Julian hade försvunnit iväg på sin utflykt till Amadeusia. Fast det var knappast för nöjes skull de gjorde denna resa. Tidigare, när det fortfarande verkade som om Eichedéerna här faktiskt skulle göra någonting, hade de anmält sig som frivilliga att ge sig ut på spaningsturer för att ta reda på vad som för sig gick på andra sidan floden. De hade satt sig i sinnet att ta sig ända till själva Amador, hade nu varit borta i gott och väl en månad och skulle säkerligen vara borta några dagar till. De var förstås inte ensamma om denna uppgift. Till och med Eichedéer och väktare hade skickats ut, även om de flesta av dem hade siktet inställt längre västerut, närmare bestämt på Terraborn. Detta gav sken av att man gjorde någonting, och den tid som gick innan någon av dem återvände med några besked tjänade som ursäkt för att vänta. Ninive önskade att hon inte hade låtit de båda männen ge sig iväg. Ingen av dem skulle ha gjort det om hon hade sagt nej. Thom var en gammal lekare, även om han hade varit betydligt mer än så, och Julian var tjuvjägare från Tyr. Båda två var dugliga karar som visste vad de skulle göra i ovana omgivningar och som var till nytta på ett otal vis. Också de hade följt henne och Elaine till Shalidar, och ingen av dem skulle ha knotat om hon sagt att hon ville därifrån. Bakom hennes rygg skulle de säkerligen ha sagt en hel del, men inte rätt ut som Uno skulle ha gjort. Det var verkligen förargligt att erkänna att hon behövde dem, men hon var långt ifrån säker på att hon skulle klara av att stjäla en häst. I vilket fall som helst skulle en antagen inte kunna promenera omkring bland hästarna utan att folk la märke till det, vare sig bland stallen eller ute vid soldaternas tjuderlinor. Och om hon bytte till någonting annat än den vita klänningen med de olikfärgade banden skulle hon överhuvudtaget inte komma i närheten av någon häst. Även om hon klarade det skulle hon bli förföljd. Rymlingar, antingen det nu var antagna eller noviser, blev alltid förda tillbaka och ställda inför straff som utplånade alla tankar på ett nytt försök. När man väl börjat gå i lära för att bli Eichedé så var Eichedéerna inte färdiga med en förrän de sa att de var det. Naturligtvis var det inte av rädsla för att bli bestraffad som hon stannade. Vad var väl en omgång eller ett par med riset mot att bli dödad av svarta Aja eller någon av de förlorade? Vad det handlade om var bara huruvida hon verkligen ville ge sig av. Vart skulle hon bege sig till att börja med? Skulle Elaine följa med? Utan tvekan om de styrde kosan mot Camelin. Var det en längtan efter att göra någonting? Eller snarare rädsla för att Mogadin skulle bli avslöjad? Straffet för rymning skulle inte vara någonting alls jämfört med vad som skulle hända då. Hon hade fortfarande inte kommit fram till något svar när hon rundade ett hörn och plötsligt fick se Elaines novisklass som hade samlats på en öppen plats mellan två hus där ruinerna efter ett tredje hade röjts bort. Drygt 20 vitklädda kvinnor satt på pallar uppställda i en halvcirkel. Framför dem var Elaine i färd med att vägleda två av dem genom en övning. Och de tre kvinnorna var alla omvärvda av Shaidras sken. Tabiaia, en fräknig 16-årig flicka med gröna ögon, och Nicola, en slank svarthårig kvinna i Ninives ålder, skickade en liten ostadig låga mellan sig. Den fladdrade hela tiden och slocknade ibland helt när någon av dem var för långsam med att ta emot den och upprätthålla dess flöden. Ninni var på sånt humör att hon tydligt kunde se flödena som de ledde. När Shariam och resten av Ejsedéerna flydde hade de lyckats få med sig 18 noviser. En av dem var Tabiaja, men i den här gruppen var de flesta sådana som Nikola. Kvinnor som Ejsedéerna värvat sedan de kom till Salidar. Nikola var inte den enda av kvinnorna som nått en högre ålder än som var brukligt för noviser. Hon hade sällskap av minst hälften av de andra. När Ninive och Elaine kommit till tornet hade Ejsedéerna sällan prövat kvinnor som var mycket äldre än Tabiaja. Ninive hade utmärkt sig både genom sin ålder och genom att vara vildbrukare. Men här hade Ejsedéerna låtit sina uttagningar omfatta kvinnor som till och med var ett par år äldre än Ninive. Kanske ett tecken på desperation. Resultatet var att det nu fanns fler noviser i Salidar än det funnits i Vita tornet på flera år. Dessa framgångar hade fått Ejsedéerna att skicka ut systrar i Altara för att leta bland byarna. Önskar du att det var du som undervisade? Rösten som hördes bakom Ninives axel fick hennes mage att vrida sig. Två gånger samma morgon. Hon önskade att hon haft lite gåsmynta i bältespåsen. Om hon fortsatte att låta sig överraskas så här skulle hon snart ändå sitta och sortera papper åt någon brun syster. Nu var förstås inte den äppelkindade domanska kvinnan någon Ejsedé. Om de varit kvar i tornet skulle Theodrin ha fått sin sjal vid det här laget, men här hade hon blivit befordrad till någonting som var mer än en antagen, även om hon inte var fullvärdig syster. Hon bar sin ormring på höger handen istället för på vänstra och hade på sig en grön klänning som gick bra ihop med hennes bronsfärgade hy. Men hon fick fortfarande inte välja Aya eller ha på sig Ejsedé-sjalen. Jag har viktigare saker för mig än att undervisa en skock tjockskalliga noviser. Theodrin bara log åt Ninives bäska ton. Hon var egentligen riktigt trevlig. En tjockskallig antagen som undervisar tjockskalliga noviser. Hon brukade åtminstone vara trevlig. Nå, när vi väl har fått dig att kunna leda kraften utan att behöva vara redo att bita nacken av folk, kommer du också att undervisa noviser. Och det skulle förvåna mig om du inte blev upphöjd strax därefter, med tanke på allt du har upptäckt. Vet du vad? Du har aldrig talat om för mig vad du har för knep egentligen. Nästan alla vildbrukare hade något knep. Det första de hade upptäckt av sin förmåga att bruka kraften. En annan sak som de flesta vildbrukare hade gemensamt var en blockering som de hade byggt upp inom sig för att dölja sin förmåga, till och med för sig själva. Med viss möda lyckades Ninive hålla god min. Att kunna leda kraften när helst hon önskade, att bli upphöjd till Ejsedé. Inget era skulle innebära någon lösning på problemet med Mogadin. Men däremot skulle hon få gå vart hon ville och studera efter eget skön utan att någon tjatade om att det ena eller det andra helt enkelt inte var möjligt att hela. Folk blev friska fast de inte borde ha kunnat bli det. Jag blev så rasande på att någon skulle dö, på att allt jag visste om läkeörter ändå inte var nog. Hon ryckte på axlarna. Och så blev de friska. Bra mycket bättre än mitt. Den slanka kvinnan suckade. Jag kunde få pojkar att vilja kyssa mig, eller att inte vilja det. Min blockering var män, inte vrede. Ninive gav henne en klentrogen blick och Theodrin skrattade. Nåväl, det handlade om känslor också. Om det fanns någon man närvarande som jag tyckte tillräckligt bra eller illa om, så kunde jag leda kraften. Om jag inte kände vare sig det ena eller det andra, eller om det inte fanns någon man i närheten alls, så kunde jag lika gärna ha varit ett träd vad Shaidar anbelangade. Hur i all sin dag lyckades du bryta dig ur det? Frågade Ninive nyfiket. Nu hade Elaine delat upp alla noviserna i par som tafatt skickade sina små lågor fram och åter. Theodrins leende blev bredare, men samtidigt rodnade hon om kinderna. En ung man vid namn Cheryl, en av tornets stallknäktar, började ge mig blickar. Jag var 15 och han hade det sötaste leende man kunde tänka sig. Ejsedéerna lät honom sitta med på mina lektioner. tyst och stilla i ett hörn så att jag överhuvudtaget kunde leda. Vad jag inte visste var att det var Shariam som ordnat det så att jag stötte ihop med honom till att börja med. Färgen på hennes kinder blev mörkare. Inte heller visste jag att han hade en tvillingssyster eller att den Cheryl som satt i hörnet efter några dagar i själva verket var Marrel. När hon en dag tog av sig rocken och skjortan mitt under lektionen fick jag en sån chock att jag svimmade. Men efter det kunde jag leda när jag ville. Ninive brast i skratt. Hon kunde inte rå för det. Och trots rådnaden stämde Theodrin in. Jag önskar att det kunde vara lika enkelt för mig, Theodrin. Theodrin slutade skratta. Vare sig det är det eller ej, sa hon, så ska vi bryta ner din blockering. I eftermiddag. Jag ska studera Shuan nu i eftermiddag, avbröt Ninive henne, och Theodrins läppar spändes. Du har undvikit mig, Ninive. Den senaste månaden har du lyckats slingra dig ur alla möten utom tre. Jag kan gå med på att du försöker och misslyckas, men jag tänker inte tolerera att du inte ens vågar försöka. Det vågar jag visst, började Ninive indignerat, samtidigt som en liten röst i hennes huvud frågade om hon försökte dölja sanningen för sig själv. Det var så nedslående att försöka och försöka och försöka och bara misslyckas. Längre än så lät Theodrin henne inte komma. Eftersom du är upptagen idag, sa hon lugnt, så träffas vi imorgon och varje dag hädanefter om jag inte ska bli tvungen att vidta andra mått och steg. Det vill jag inte behöva göra, och det vill knappast du heller. Men jag tänker bryta ner din blockering. Mirel har bett mig att verkligen bemöda mig, och det lovar jag att jag ska. Ninive gapade häpet. Det var nästan precis vad hon själv hade sagt till Shuan. Detta var första gången som Theodrin hade gjort bruk av den ökade myndighet som hennes nya befattning innebar. Ninive skulle inte bli särskilt förvånad om denna otursdag slutade med att hon och Shuan båda hamnade hos Tjärna. Theodrin väntade inte på svar utan bara nickade, som om Ninive hade gått med på vad hon sa. Sen skred hon iväg bortåt gatan. Ninive kunde nästan se en frans prydd sjal om hennes skuldror. Detta var sannligen ingen lycklig morgon. Och Mirel igen. Hon ville skrika högt. Borta bland noviserna gav Elaine henne ett stolt leende. Men Ninive skakade bara på huvudet och gick därifrån. Hon tänkte gå tillbaka till sitt rum. Som ännu ett bevis på vart denna dag var på väg hade hon inte hunnit halvvägs förrän Dagdara Finchi sprang rakt på henne och fällde henne rak långt i marken. Sprang! En ACD! Inte stannade den storväxta kvinnan heller eller så mycket som ropade en ursäkt över axeln när hon plöjde vidare genom trängseln. Ninive tog sig på fötter, borstade av sig dammet, linkade resten av vägen till sitt rum och drämde igen dörren efter sig. Det var varmt och kvavt och sängarna var obäddade tills Mogherin fick tid med dem. Men värst var ändå att Ninives vädersinne sa henne att en hagelstorm borde ha brutit ut över Kärlidar i just denna stund. Men hon tänkte inte låta sig bli överraskad eller nedtrampad ute på gatan igen. Hon slängde sig ner på de hoptrasslade lakanen och där låg hon och fingrade på silverarmbandet medan hennes tankar for från vad hon skulle kunna dra fram ur Mogherin idag till huruvida Shuan skulle komma på eftermiddagen. Från län till hennes blockering och vidare till ifall hon skulle stanna i Kärlidar. Det skulle inte vara att smita. Förmodligen skulle hon bege sig till Camlin, till Rand. Han behövde någon som hindrade att han blev alldeles för uppblåst och Elaine skulle tycka om att fara dit. Hon önskade bara att det inte verkat så mycket mer tilltalande att ge sig av, inte smita, efter att Theodrin hade gett luft åt sina avsikter. Hon väntade sig att känslorna som sipprade genom Air Daemon skulle ge henne något tecken på att Mogherin var färdig med sitt arbete och att hon skulle få gå och leta upp henne. Hon gömde sig ofta när hon var tjurig, men skammen och uppraktheten fortsatte med oförminskad styrka. Och när dörren slogs upp kom det som en fullständig överraskning. Så där är du, sa Mogelin med gnällig röst. Titta, hon höll upp händerna. Fördärvade. Ninni tyckte inte att de såg annorlunda ut än några andra händer som just kom från en tvättbalja. Vita och skrynkliga, men det skulle gå över. Inte nog med att jag måste leva i armod, springa ärenden och passa upp som ett tjänstehjon. Nu förväntas jag dessutom slita som en simpel. Ninni fick stopp på henne med ett enkelt ingrepp. Hon tänkte på ett snabbt rapp med ett ris, hur det kändes, och flyttade sedan över tanken till den del av hennes medvetande där de känslor som hon tog emot från Mogelin fanns. Kvinnans mörka ögon spärrades upp och hon knep ihop munnen så att läpparna trycktes ihop. Det var inget hårt slag, bara en påminnelse. Stäng dörren och sätt dig, Janini. Du kan bädda senare. Nu ska vi ha en lektion. Jag är van vid bättre än det här, grumsade Mogelin samtidigt som hon lydde. En nattarbetare i Tojar var van vid bättre. Om jag inte tar alldeles miste, sa Ninni vast, hade en nattarbetare, var det nu var, inte en dödsdom hängande över sig. Vi kan berätta för Sharian precis vem du är, när du än önskar. Det var en fullständig bluff. Ninivs mage drog ihop sig till en hård brännande kula vid blotta tanken. Men från Mogelin strömmade en stört flod av skräck. Ninni beundrade nästan hur lugn min kvinnan lyckades hålla. Hade hon själv känt på det viset skulle hon ha legat på golvet och skrikit. Vad vill du att jag ska visa dig, sa Mogelin tonlöst. De var alltid tvungna att säga vad de ville ha ur henne. Hon gav dem praktiskt taget aldrig frivilligt några upplysningar om de inte pressade henne till en punkt som Ninni tyckte gränsade till regelrätt tortyr. Vi försöker med någonting som du inte har lyckats lära ut särskilt bra. Att varse bli när en man leder kraften. Hittills var detta det enda som hon och Elaine inte snabbt hade kunnat lära sig. Det kunde komma till nytta om hon bestämde sig för att fara till Camelin. Inte lätt. I synnerhet om man inte har någon man att öva på. Synd att du inte har lyckats hela Logan. Vare sig i Mogelins tonfall eller ansikte kunde man spåra något hån, men hon skyndade sig att fortsätta. Fast vi kan ju försöka med mönstren igen. Det var verkligen ingen lätt lektion. Det var det aldrig, inte ens när det handlade om någonting som Ninni kunde lära sig så fort hon begrep hur flödena gick. Mogelin kunde inte leda utan att Ninni tillät det, eller snarare utan att Ninni styrde henne. Men för varje ny lektion måste Mogelin visa hur flödena skulle gå. Det var minst sagt trassligt och det främsta skälet till att de inte lärde sig ett dussin olika saker av henne varje dag. I det här fallet hade Ninni redan en viss uppfattning om hur flödena var invävda i varandra. Men det var ett invecklat knyppelverk av alla de fem krafterna som fick det att verka enkelt att hela. Och till råga på allt förändrades väven i hisnande fart. Svårigheten var att den inte hade använts särskilt ofta, hävdade Mogelin. Dessutom fick man en malande huvudvärk om man höll på med det för länge. Ninni lade sig emellertid ned på sängen och gav sig i kast med uppgiften efter allra bästa förmåga. Om hon nu begav sig till Rand skulle hon kanske behöva kunna detta. Och hon hade ingen aning om hur snart det skulle ske. Dessutom ledde hon alla flödena med egen kraft. Hennes vrede hölls kokande av att hon då och då tänkte på Lan och Theodrin. Förr eller senare skulle Mogelin ställas till svars för sina förbrytelser. Och hur skulle det då gå för Ninni, som var van vid att använda hennes kraft när hon behövde den? Hon måste leva och arbeta med sina egna begränsningar. Kunde Theodrin komma på något sätt att bryta ner hennes blockering? Lärn måste vara vid liv så att hon kunde leta upp honom. Huvudvärken blev till en brännande smärta som borrade sig in i hennes tinningar. Mogelin fick ett spänt drag kring ögonen och gned sig om pannan ibland. Men under rädslan vidarebefordrade armbandet nu någonting som nästan kändes som belåtenhet. Ninni antog att undervisandet måste skänka en viss tillfredsställelse, även om man egentligen inte ville lära ut. Hon visste inte ifall hon tyckte om att Mogadin uppvisade en så normal och mänsklig reaktion. Hon var inte säker på hur länge lektionen pågick, medan Mogadin då och då mumlade nästan och inte riktigt. Men när dörren slogs upp igen var hon nära att lyfta rakt upp från madrassen. Från Mogadin kom en stöt av fruktan som hos en annan kvinna skulle ha åtföljts av ett vrål. Har du hört, Ninni? Frågade Elaine i det att hon sköt igen dörren. Det har kommit ett sändebud från tornet, från Elaida. Ninni glömde det hon skulle ropa att om inte hjärtat hoppat upp i halsgropen och varit i vägen. Hon glömde till och med sin huvudvärk. Ett sändebud? Är du säker? Det är klart att jag är säker, Ninni. Tror du jag skulle komma springande för att skvallra? Hela byn är alldeles uppjagad. Det kan jag inte begripa, sa Ninni surt. Den malande huvudvärken hade kommit tillbaka, och för att lugna ner svedan i magen skulle det inte ha räckt med all gåsmyntan i ränseln som låg under sängen. Skulle flickan aldrig lära sig att knacka? Mogadin höll båda händerna tryckta mot magen, som om hon också skulle behöva lite gåsmynta. Vi sa ju till dem att Elaida kände till Salidar. Kanske de trodde på oss, sa Elaine och sjönk ner på fotänden av Ninivs säng. Och kanske inte. Men nu råder det ingen tvekan längre. Elaida vet var vi är och förmodligen vad vi håller på med. Vilken som helst av tjänarna kan vara en av hennes spioner. Kanske till och med några av systrarna. Jag fick en skymt av sändebudet, Ninive. Ljust, gult hår och blå ögon som skulle kunna få solen att frysa. Hon är röd och heter Tarna Fair, sa Fowlane. En av väktarna som höll vakt eskorterade henne in i byn. När hon tittar på en är det som om hon lika gärna kunnat se på en sten. Ninni tittade på Mogadin. Vi är färdiga med lektionen tills vidare. Kom tillbaka och bädda om en timme. Hon väntade tills Mogadin hade gått, sammanbiten och med händerna knutna om kjoltyget, innan hon vände sig mot Elaine. Vad har hon för underrättelser med sig? Det berättade de sannoligen inte för mig, Ninni. Varenda Ejidé som jag träffade undrade detsamma. Tydligen skrattade Tarna högt när hon fick höra att det var tornets sal som tog emot henne, och inget roat skratt. Du tror väl inte? Elaine bet sig i underläppen. Du tror väl inte att de skulle kunna bestämma sig för att gå tillbaka, sa Ninni vantroget. Elaida kommer att vilja ha dem att krypa de sista 10 milen på knä och sista milen på mage. Och även om hon inte gör det, även om den här röda systern säger kom hem, allt är förlåtet och middagen står på bordet. Tror du att de skulle kunna vifta bort Logan så lättvindigt? Ninni, en ACD skulle kunna vifta bort vad som helst för att göra vita tornet helt igen. Vad som helst. Du förstår dem inte på samma sätt som jag. Det fanns ACD i palatset från det att jag föddes. Nu är frågan vad Tarna säger till salen och vad de säger till henne. Ninni gned sig irriterat om armarna. Hon hade inga svar, bara förhoppningar, och enligt hennes vädersinne piskade haglet som bäst mot taken i Salidar. Känslan höll i sig i flera dagar.